Yes, sir.
In chapter 16, then, of the book of Revelation...
Vi har nu kommit till kapitel 16 av Uppenbarelseboken.
John speaks of the terrible destruction that God brings upon the enemies of his church.
Där talar Johannes om det förskräckliga fördärv som ska komma över församlingens fiender.
As we saw this morning, this is the last great judgment of God on his enemies.
Som vi har sett på förmiddagen så är detta den slutliga domen över församlingens fiender.
The first angel pours out the contents of his bowl upon the earth, and the result is a terrible sore which afflicts those men who do not have the seal of the beast.
Ni kan se på det här bladet, så ser ni nu den första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte och sjunde skålen. Den första skålen talas det om i vers 1 och 2. Och vad som då händer när den skålen utgjutes är att onda och svåra sårnader kommer på de människor som bar vilddjurets märke och tillbad dess bild.
Just as the seal of God on certain men indicates that they belong to God.
Precis som sigillet på vissa människor visar att de är Guds tillhörighet.
So the seal of the beast indicates that these men belong to the beast.
Så visar sigillet av vilddjuret att de tillhör vilddjuret.
They are the unbelievers.
Det är alltså de otroende.
When the second and third angel pour out their vials on the earth.
När den andra och tredje ängeln häller ut sina skålar på jorden.
Then the sea is turned into blood and the rivers and the fountains of waters are turned into blood.
Då blir havet förvandlat till blod och strömmarna av vattenkällorna lika så till blod.
And it is clearly stated that this is a punishment for them because they have shed the blood of the prophets and shed the blood of his God's servants.
Och det sägs direkt att det är ett straff för dem för att de har utgjutit
the blood of the prophets.
Which were
verse 6.
Att de har utgjutit heliga mäns och profeters blod.
When the fourth angel and the fifth angel pour out their vials,
när den fjärde och femte ängeln häller ut sina skålar,
terrible heat and darkness afflict the men who oppose God.
Så drabbar förskräcklig hetta och mörker de människor som står emot Gud.
And as we saw this morning, in both cases it is said,
som vi har sett det på förmiddagen, så sägs det i båda fallen,
that even though men were afflicted, they did not repent of their sins.
Att även om dessa människor drabbas av dessa lidanden, så vill de inte ångra sin synd.
But instead they blaspheme the name of God.
Utan istället så hädar de Guds namn.
The vision of the sixth bowl is a little longer.
Synen av den sjätte skålen är lite längre.
There we are told that the bowl was poured out upon the river Euphrates.
Så får vi veta att skålen utgjöts över den stora floden Eufrat.
And the Euphrates was dried up to make room for the kings of the east.
Och den torkades ut så att kungarna från östern kunde gå däröver.
All we can be sure of is that the kings of the east are also enemies of God.
Vad vi kan vara vissa om här är att med kungarna från östern menas också fiender till Gud.
We are told that they are called together to fight against the Lord.
Vi får veta att de har kallats tillsammans för att strida mot Herren.
And they are called together by a signal that comes out of the mouth of the dragon and out of the mouth of the beast and out of the mouth of the false prophet.
De har kallats ihop genom en signal som kommer från drakens skap och vilddjurets skap och den falske profetens mun.
These are, as you know, the three great enemies that are described in chapters 12 and 13.
Och det är alltså de tre stora fiender som vi talade om i samband med kapitel 12 och 13.
And these kings from the east are brought together to the place called in Hebrew Armageddon.
Och dessa konungar från östern förs samman vid en plats som här kallas Armageddon.
Armageddon in Hebrew means the mountain of Megiddo.
På hebreiska betyder Harberg och Mageddon det är Megiddo, så det betyder Megiddos berg.
Megiddo was the place where many battles were fought in the land of Palestine.
Och en rad drabbningar ägde ju rum i Gamla testamentets tid vid just dessa berg.
And so John says that these enemies of God are gathered together for one last great battle against God.
Och så säger Johannes att Guds fiende kommer att föra samman för en slutlig drabbning mot Gud vid just Megiddos berg.
The next skål indicates the result of this battle.
Och nästa skål visar på vad resultatet blir av denna strid.
God fights against his enemies and they are completely overcome.
Gud själv strider mot fienderna och de besegras.
And it is clear that we have here again a description of the end of the world.
Och återigen har vi här en beskrivning av världens slut.
The enemies of God are given to drink of the cup of the wine of the wrath of the anger of God.
Guds fiender får dricka vredens kalk, den stränga vredens vin.
In verse 20 we are told that all the islands and the mountains were disappeared.
Och vi får veta vers 20 att alla öar och alla berg försvann.
And that great hailstones fell upon these men who were gathered to fight against God.
Och stora hagelstenar, sentnertunga, föll ned från himmelen på människorna.
Each hailstone, according to the text, weighed a talent.
Varje hagelsten in i texten vägde en talent.
And a talent is about 50 kilograms.
Och en talent ungefär 50 kilo.
And if you have ever seen the damage done by a hailstorm in which the stones weigh just a few ounces.
Och om du någon gång har sett en hagelstorm där ett hagel bara väger några gram, så kan du förstå vad det innebär med hagelstorm där varje hagel väger 50 kilo.
Then you can understand how thoroughly these men are destroyed to fight against God.
Du förstår hur fullständigt dessa Guds fiender i den slutliga domen därmed.
But again we are told that they simply blasphemed God and would not turn to him in repentance.
Men vi får återigen veta att människorna inte vänder om till Gud genom dessa plågor, utan de hädar istället Gud.
That brings us then to the end of the fifth section of the book.
Och det kommer och har då fört oss till slutet av den femte avdelningen i Uppenbarelseboken.
Up to this point, the sections of the book have been very clearly marked.
Fram till nu har vi sett hur varje avsnitt i boken klart kommit till uttryck.
The first section was made up of the seven letters.
Den första avdelningen bestod alltså av de sju sändebreven.
The second consisted of the seven trumpets.
Det andra av de sju inseglen.
The third consisted of the seven trumpets.
Ja, det tredje avsnittet bestod av de sju basunerna.
Then we saw that we are justified in calling the next section the seven visions because you have seven distinct visions distinguished there.
Och så har vi sett att kapitel 12 till och med 15 kan kallas de sju synerna, eftersom vi har inom detta avsnitt just sju syner.
And the fifth section, as we saw, is the section of the seven vials.
Och så har vi då kapitel 16, det är de sju skålarna.
We have no such clear distinction in the last part of the book.
När det gäller bokens sista del så är inte indelningen lika klar.
However, the final judgment is referred to twice more.
Men den slutliga domen omtalas ytterligare två gånger.
The first time is at the end of chapter 19.
Första gången i slutet av kapitel 19.
And we saw that all the other sections close with a reference to the end of the world or the last judgment.
Och vi har sett att de tidigare avsnitten slutar alltid med en anspelning på domen.
The judgment
with the judgment or the end of the world. Eller världens slut.
The only difference is that sometimes the end of the world comes just before the end of the vision.
Enda skillnaden är att ibland så omnämns världens ände lite före slutet på avsnittet.
And again in chapter 20, at the end of chapter 20 you have a reference to the end of the world.
Och så har vi för andra gången i kapitel 20 också ett angivande av världens ände.
And just as in a few of the other sections the end of the world is followed by a description of the glory of heaven, for example in the second section.
Och precis som i vissa tidigare avsnitt, till exempel i det andra avsnittet, omnämnandet av världens slut följs av en beskrivning av Herrens härlighet.
So also here the mention of the last judgment is followed by a description of the glory of heaven.
Så är det också här att sedan den sista domen omnämns så kommer en beskrivning av den himmelska härligheten.
And for this reason we feel justified in dividing these last chapters into two sections also.
Och av den anledningen finner vi det riktigt att också indela det som är kvar av boken nu i två avsnitt.
So the sixth section begins with a vision of the great harlot.
Så det sjätte avsnittet börjar med en syn av den stora skökan.
There are in this chapter a few verses that clearly indicate again what the prophet has in mind.
Här finns det några verser som klart visar vad profeten avser.
Probably the clearest verse of all is the last verse of the text, verse of the chapter, verse 18.
Det som är väldigt tydligast av allt här är sista versen i kapitel 17.
He has here a vision of a woman who is an enemy of God's people.
Synen gäller här en kvinna som är en fiende till Guds folk.
And in this verse, this last verse, he says, the woman which you saw is the great city which has rule over all the kingdoms of the earth.
Och i vers 18 kommer förklaringen, kvinnan som du har sett är den stora staden som har konungsligt välde över jordens konungar.
The only city in John's time that could be described in that way is the city of Rome.
Den enda stad som på Johannes tid kunde beskrivas så här, det är staden Rom.
Another indication that we are speaking here of the city of Rome is found in verse 9.
Ett annat bevis för att det här handlar om Rom är vers 9.
The woman is pictured as sitting on seven head, on the beast with seven heads.
Kvinnan sitter på ett djur som har sju huvuden.
And in verse 9 it says that the seven heads are the seven mountains on which the woman sits.
Och vi får veta i vers 9 att de sju huvudena är sju berg som kvinnan tronar på.
The ancients all recognized that the city of the seven mountains or the city of the seven hills is Rome.
Och de gamla använde alltid det uttrycket Rom vilar på de sju höjderna, de sju bergen.
So it is clear then that John here has a vision in which the woman symbolizes the city of Rome in some way.
Så på något vis symboliserar här kvinnan staden Rom.
The woman is called the great harlot.
Ja, kvinnan kallas den stora skökan.
And it is said that she makes all the nations of the earth drunk with the wine of her fornication.
Och det heter att hon gör alla nationer druckna genom ett otuktsvin.
The angel promised that he would show John this woman. The angel promised that he would show John this woman.
Ja, och ängeln lovade Johannes att han skulle få se denna kvinna.
And then John says in verse 3 that the angel took him into the wilderness in spirit.
Och så heter det att ängeln förde Johannes i anden bort till en öken.
Now we read about a woman in the wilderness earlier in the book.
Men vi har ju läst tidigare i boken om en kvinna i öknen.
Remember in chapter 12 we saw the woman who was clothed with the sun.
Och vi kom ihåg i vers 12 en kvinna som var klädd with the sun. Med solen.
And wore a crown of 12 stars.
Hon hade en krona som bestod av 12 stjärnor.
And we saw at that time that that woman is a symbol of the church.
Och vi såg då att denna kvinna betecknar den kristna församlingen.
And when the devil persecuted the woman,
och när djävulen förföljde kvinnan,
she fled into the wilderness where she was safe from the devil.
Så flydde hon ut i öknen där hon kunde vara trygg för djävulen.
Now suddenly we are in the wilderness again and see a woman there.
Men nu är vi plötsligt ute i öknen igen och finner där en kvinna.
Most commentators say that there can be no connection between the woman in chapter 12 and the woman in chapter 17.
De flesta kommentatorer säger att det kan inte finnas något samband mellan kvinnan i kapitel 12 och kvinnan i kapitel 17.
Because they say the woman in chapter 12 is a friend of God.
Ty man säger ju att kvinnan i kapitel 12 är en vän till Gud.
She is the church.
Hon är kyrkan.
But this woman is a harlot.
Men den här kvinnan är skökan.
But this ought not to surprise us at all.
Men det behöver inte överraska oss ett enda dugg.
Because in the Old Testament, the church is often called the wife of Jehovah.
Ty i Gamla Testamentet kallas ofta kyrkan för Herrens hustru.
But many times also the wife of Jehovah is described as a harlot in the Old Testament.
Men också ofta i Gamla Testamentet beskrivs Herrens hustru som en sköka.
Because often when Israel became unfaithful to God,
ty när Israel blev otrogen mot Gud,
she was accused of committing adultery.
Så anklagades hon för att begå otukt.
You remember the statement of Isaiah in the first chapter of his book.
Ni kommer ihåg vad Hosea säger i sitt första kapitel.
There he is talking about the city of Jerusalem.
Där vi just säger Hosea och
Isaiah.
Jesaja i första kapitlet, där talar han om staden Jerusalem.
And he says, how has the faithful city become a harlot?
Och där säger han, hur har inte den trogna staden blivit en sköka?
And on the basis of that, I'm convinced that we are here dealing with the church being unfaithful to God and thus becoming a harlot.
Och där på grundval av det är jag övertygad om att kvinnan här i kapitel 17 också är kyrkan, den kyrka som har blivit otrogen mot sin herre.
And that is completely in keeping with the interpretation that is given to this chapter by many Lutheran commentators.
Och det är helt i linje med den utläggning som många lutherska teologer ger av detta kapitel.
We saw that this chapter speaks of the city of Rome.
Vi ser att det här kapitlet talar om staden Rom.
And of the woman who was once the church,
och om den kvinna som en gång var kyrkan.
The city of Rome, at one time, the church in Rome was the great defender of Orthodox Christianity.
En gång så var församlingen i Rom en trogen församling, en stor försvarare av sanningen.
In the great doctrinal controversies of the first 3 and 4 centuries,
under de första århundradenas stora lärostrider,
the congregation at Rome was usually on the right side.
Så var i regel församlingen i Rom på rätt sida.
So once upon a time the Christian church in Rome was a faithful wife to the Lord.
Så en gång så var församlingen i Rom en trogen hustru till Herren.
But now we know that the church in Rome has adopted the doctrine of salvation by works.
Men nu vet vi att församlingen i Rom har antagit den falska läran om frälsning genom gärningar.
And officially cursed the doctrine of salvation by faith alone.
Och officiellt förbannat läran om frälsning av nåd alena.
And so the Lutheran commentators who have interpreted this chapter as being a picture of the antichrist in the church are certainly correct.
Och så är det lutherska teologer som har tolkat det här kapitlet som en bild av antikrist, det vill säga det romerska påvedömet, de har säkert helt riktigt.
It's interesting that in verse 5 John says that the name of this woman is mystery.
Och det är intressant att se i vers 5 här att namnet är en hemlighet, det har en hemlig betydelse, är översatt här.
Which is exactly the same word that that Paul uses in 2 Thessalonians chapter 2 when he describes the great antichrist.
Det är precis det uttryckssätt som Paulus använder i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel när han beskriver antikrist.
And thus this woman is another way of symbolizing the great enemy of the true religion.
Så är det här en klar symbol eller bild för fienden till den sanna religionen.
The verses from verse 7 to 14 are very difficult.
Verserna 7 till och med 14 är mycket svåra.
And I am not sure what they all mean.
Och jag är inte helt viss om vad allt i dessa verser innebär.
But the one thing that is again crystal clear,
men en sak som återigen är helt kristallklart,
is that all these people who are spoken of here are enemies of the Lord.
Är att alla de människor som det talas om här är fiender till Herren.
That they fight against the Lamb.
Att de strider mot Lammet.
This is said in verse 14.
Det sägs uttryckligen i vers 14.
But we are also told that the Lamb will conquer them.
Men vi får också veta att Lammet ska besegra dem.
Because he is Lord of lords and King of kings.
Ty han är herrarnas herre och konungarnas konung.
We are told then toward the end of the chapter,
vi får sedan veta mot slutet av kapitlet,
that the kings and the people who were friends of this woman at one time turn against her.
Att de konungar och det folk som en gång var vänner med denna sköka nu till slut vänder sig emot henne.
And they overthrow the city.
Och de störtar staden över ända.
And then in chapter 18,
och så i kapitel 18,
we have a long description of the destruction of the city of Babylon, as it is called.
Får vi sedan en lång beskrivning av Babylons fall.
Now Babylon was the name of this unfaithful city that is spoken of in chapter 17.
Babylon är alltså det symboliska namnet på denna otrogna stad som det har talats om i kapitel 17.
And it is not difficult to see why the early Christians would call the city of Rome Babylon.
Det är alltså inte svårt att förstå varför de tidigaste kristna kallade Rom för Babylon.
In the Old Testament, Babylon had been the great enemy of God's people.
I Gamla testamentet var Babylon den stora fienden till Guds folk.
It was the kingdom of Babylon that led the children of Israel into captivity.
Det var det babyloniska riket som förde bort Israels barn i fångenskap.
And just as Babylon was the great enemy of God's people in the Old Testament,
och precis som Babylon var den stora fienden till Guds folk i Gamla testamentet,
so the city of Rome is the great enemy of God's people in the New Testament.
Så är staden Rom Guds folks stora fiende under Nya testamentets tid.
And when we see all this, we can understand a little better what was meant in chapter 13 when John spoke of the head of the beast that was wounded and was healed.
När vi ser detta så förstår vi bättre vad Johannes menade i kapitel 13 när han talade om huvudet på det stora vilddjuret som var, what happened with the head?
It was wounded.
Det var sårat.
And then it was healed.
Och sen botades det igen.
Now once upon a time the city of Rome as a civil government, the civil government of Rome was the great enemy of the Christian church.
En gång i tiden så var det världsliga riket Rom kyrkans stora fiende.
And then Rome was overthrown by the invaders from the north.
Men så minns ni ju att det romerska riket störtades genom invasion norrifrån.
And Rome lost its power and became insignificant.
Och romarväldet gick om intet, det hade ingen stor betydelse längre.
And the seat of power moved from Rome to Constantinople.
Och så kom maktcentrat att flyttas från Rom till Konstantinopel.
And so the beast had its head wounded.
Och så hade då vilddjuret sitt huvud skada.
But the power of Rome was recovered in the power of the papacy.
Men den romerska makten återvanns i och med påvedömets upprättande.
And especially in the Middle Ages, the city of Rome exercised control over the kings of the earth.
Och i synnerhet under medeltiden så utövade ju påvemakten också världslig makt över jordens konungar.
And the popes of Rome could give orders to the kings of Europe which had to be obeyed.
Och den romerske påven kunde ge order till de europeiska furstarna och konungarna, order som måste åtlyda.
And the kings had to obey the orders of the pope.
Och konungarna måste lyda påvens order.
And thus the head which had been wounded, or Rome which had been wounded,
was alltså det huvud som hade sårats, eller Rom som tidigare hade sårats,
was once more healed,
återigen blivit botat.
But here in chapter 18, John talks about the final destruction of the city of Babylon.
Men här i kapitel 18 talar Johannes om Babylons slutliga förstörelse.
This great enemy of God's people will finally be completely overthrown.
Den store fiende till Guds folk ska en gång slutligt bli störtad över ända.
And those who are allied with her will also mourn over her fall.
Och de som har varit allierade med henne ska också sörja över hennes fall.
And I'm not going to go through this chapter in detail.
Jag ska inte gå in på detta kapitel i detalj.
The same thoughts are repeated a number of times throughout the chapter.
Samma tanke upprepas om och om igen i detta kapitel.
But this is not yet the final destruction of the world.
Men detta är ännu icke världens slutliga undergång.
The final destruction does not come until the end of the next chapter.
Den slutliga undergången kommer först i slutet på nästa kapitel.
But after Babylon had been destroyed, John says that he heard a great voice of much people in heaven.
Men sedan Babylon hade fallit så hörde Johannes en stor röst från många människor i himlen.
And these men sang a hymn of praise to God.
Och dessa människor sjöng en hymn, en lovsång till Herren,
which begins in the middle of the first verse of chapter 19.
Den börjar i mitten på vers 19.
And we might read it.
Ve dig, du stora stad, genom vars skatter alla de där inne som hade skepp på havet blev rika. I ett ögonblick har det nu blivit förödd. Glädjig över vad som har vederfarits henne, du himmel och i helige och i apostlar och profeter, då nu Gud har hållit dom över henne och utkrävt vedergällning för eder.
Where are you? I meant verse 1 of chapter 19.
Jaha. Vi skulle läsa istället vers 1 i kapitel 19.
Ja.
Halleluja, frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud. Till rätta och rättfärdiga är och hans domar. Han har dömt den stora skökan som fördärvade jorden genom sin otukt, och han har utkrävt sina tjänares blod av hennes hand.
So they celebrate the victory of God over this, over the harlot.
Man firar Guds stora seger över denna sköka.
And for a second time they speak their hallelujahs to God. In verse 3.
Och i vers 3 återkommer de åter till halleluja.
And in the verse 4 we again read of the 24 elders and the four living creatures who stood before the throne of God.
Och i vers 4 läser vi återigen om de 24 äldste och de fyra väsendena inför Guds tron.
These elders and beasts or living creatures we met many times throughout the book.
Vi har mött dessa äldste och dessa fyra väsenden flera gånger i Uppenbarelseboken.
These hymns of praise are followed then by an announcement of the wedding supper of the Lamb.
Och denna lovsång åtföljs sedan av en tillkännagivande av lammets bröllop.
This is found in verses 6 and 7.
Det finner vi i verserna 6 och 7.
Which we might read.
Det kan vi läsa. Och jag hörde lika som röster av en stor skara, lika bruset av stora vatten och dånet av starka torden. Det sa det. Halleluja, Herren vår Gud den allsmäktige har nu trätt fram så som konung. Låt dem oss glädjas och fröjda oss och giva honom äran. Ty tiden är inne för lammets bröllop och dess brud har gjort sig redo.
The wedding of the lamb is certainly the eternal celebration that takes place in heaven after the end of the world.
Lammets bröllop är helt tydligt den eviga festligheten som äger rum i himmelen efter domens dag.
The church was called the bride of Christ in many places in the New Testament.
På många ställen i Nya Testamentet kallas församlingen för Kristi brud.
But here finally it becomes evident to all who can see that she is Christ's bride.
Och här blir det helt klart för alla som kan se att hon är verkligen Kristi brud.
This is the revelation of the kingdom.
Det är rikets uppenbarelse.
And we are told that to the woman was given to wear clean linen which was shining.
Och vi får veta att bruden får bära fint linne som skiner.
And we are told also that this clean linen is the righteousness of the saints.
Och vi får veta vad det innebär. Det fina linnet är det heligas rättfärdighet.
Once more John refers to the doctrine of inspiration.
Återigen så anspelar Johannes på läran om inspirationen.
And he tells us once more that he was commanded to write in verse 9.
Han säger återigen i vers 9 att han hade fått en befallning från Gud att skriva.
And in that same verse he is told that the words which he heard were the true words of God.
Och han säger här, stycker under, att dessa ord han har hört om är sanna Guds ord.
That's a clear indication again of the doctrine of verbal inspiration.
Det är återigen ett klart vittnesbörd om den verbala inspirationen.
In verse 10 then he tells us that he fell before the feet of the angel who had revealed these things to him.
Och i vers 10 berättar han att han föll ned inför fötterna på den ängel som hade uppenbarat detta för honom.
And the angel warned him against that kind of worship.
Men ängeln varnade honom för denna dyrkan.
For he told him that he was only another servant of God also.
För han sa till honom att också han är bara en Guds tjänare.
And that worship should be offered only to God.
Endast Gud ska dyrkas.
This is another indication of the anti-Christian nature of the Roman Church.
Detta är återigen ett vittnesbörd om den antikristliga naturen i den romerska kyrkan.
Which teaches men to worship the saints and the angels.
Som lär människor att dyrka änglar och helgon.
Something which the angels themselves do not wish to have.
Någonting som änglarna själva avböjer.
But then in the last part of this chapter we once more meet the rider on the white horse.
Så i slutet av kapitlet möter vi än en gång ryttaren på den vita hästen.
You remember that we met a rider on a white horse in chapter 6.
Jag kommer ihåg att vi mötte en ryttare på en vit häst i kapitel 6.
When the first seal was opened.
När det första inseglet öppnades.
And at that time we referred already to this chapter.
Och då hänvisade vi till det här kapitlet.
There is no doubt here that the rider on the white horse is the Savior himself.
Det finns ingen tvekan om att ryttaren på den vita hästen är frälsaren själv.
This is clear already from the name that is given to him in the very first verse of that section.
Det är helt klart av det namn som ryttaren här får i vers 11.
It is said that he is the one who is faithful and true.
Det heter att han är trofast och sannfärdig.
This was the way he had been described in chapter 3, verse 14.
Och så hade han ju beskrivits i kapitel 3, 14.
In one of the seven letters.
I ett av de av sändebreven.
And concerning him it is said that he judges and makes war in righteousness.
Och det sägs om honom att han dömer och strider i rättfärdighet.
And as in chapter 1 verse 14,
och precis som i kapitel 1 vers 14,
we are told that his eyes are as a flame of fire.
För vi här vet att hans ögon var så som eldslågor.
And that on his head he wears many crowns.
Och att han på sitt huvud bar många kronor.
You remember that we referred at the time we discussed chapter 6 to Garner Ted Armstrong.
Ni kommer ihåg att vi när vi talade om kapitel 6 så nämnde vi Garner Ted Armstrong,
who says that the rider on the white horse in chapter 6 cannot be the same as the rider on the white horse in chapter 19.
Som hävdar detta, att ryttaren på vita hästen i kapitel 6 kan inte vara densamme som ryttaren här i kapitel 19.
Because in chapter 6 he wears only one crown.
Till kapitel 6 bär han bara en krona.
And here he wears many crowns.
Men här bär han många kronor.
He says, therefore he can't be the same person.
Och därför så kan han ju inte vara samma person, hävdade han.
But entirely aside from the fact that figurative language is very free in its use of symbols.
Men bortsett från detta att bildspråket är mycket fritt när det använder symboler.
We might remember that at the end of chapter 11 it was said.
Så kan vi komma ihåg att i slutet av kapitel 11 sades det.
That after the great struggle with evil, the kingdoms of this world had become the kingdoms of our Lord and of his Christ.
Med att efter den stora slutliga striden hade riket blivit vår Guds och hans moders.
And in chapter 17 we are told that he is king of kings and lord of lords.
Och i kapitel 17 får vi ju veta att han är konungarnas konung och herrarnas herre.
In chapter 6 he rode out to conquer.
I kapitel 6 red han ut för att erövra.
But throughout the book of Revelation we saw him winning one victory after another.
Och genom hela boken ser vi hur han vinner en seger efter den andra.
And so it is thoroughly logical that at the end of the book he should be wearing many crowns instead of one.
Så därför är det helt logiskt att han i slutet av boken ska bära flera kronor, inte bara en.
It says also that he has a name written which no man knows except he himself.
Och det heter också att han hade ett namn där skrivet som ingen känner utom han själv.
And that he is clothed with a garment that had been dipped in blood.
Och att han är klädd i en mantel som var doppad i blod.
Which is very clearly a reference to the vicarious atonement of Christ.
Och det är helt tydligt en anspelning på Kristi ställföreträdande tillfyllestgörelse, hans försoning.
In one of the Old Testament prophets, the Messiah is described as one who comes from Edom with his garments sprinkled with blood.
Vi läser en profetia hos Jesaja hur Messias kommer från Edom med en klädnad som är bestänkt med blod.
And thus here John is using that old prophetic picture.
Och här så griper Johannes tillbaka till denna profetiska bild i Jesaja 63.
But then we are told what the name of this rider is.
Och så får vi veta vad denna ryttare har för namn.
His name is the Word of God.
Hans namn är Guds ord.
That's a very interesting title for the Savior.
Det är en mycket intressant namn för frälsaren.
There are only three passages in the New Testament where this name is clearly given to the Lord Jesus.
Det finns bara tre ställen i Nya Testamentet där detta namn används om Herren Jesus.
All are found in the writings of John again.
Alla finns just i skrifter som Johannes har tecknat med.
You're all familiar with John's use of this name in the very first chapter of his gospel.
Ni kommer ihåg hur han använder denna beteckning i kapitel 1 av Johannes evangeliet.
Where he says that the word was in the beginning with God.
Att ordet var i begynnelsen hos Gud.
And that he created all things.
Och att han skapade allt.
And that he was made flesh.
Och att han blev kött.
The second time that this title is used is in 1 John chapter 1.
Den andra gången denna titel används är i första Johannesbrevet kapitel 1.
There he simply is called the Word.
Där kallas han helt kort ordet.
And here he is called the Word of God.
Och här kallas han Guds ord.
What makes this particularly interesting is the use that is made of this name in modern theology.
Det som är särskilt intressant är hur man använder det här namnet inom modern teologi.
Most modern theologians do not want to admit that the Bible can really be called the Word of God in the full sense of the meaning of that term.
Moderna teologer vill inte medge att Bibeln kan vara Guds ord i dess fulla egentliga innebörd.
And yet it is clear that most of the time when the Bible uses this term, it is talking about the Bible itself.
Och ändå är det helt klart att de flesta gånger när termen Guds ord används så syftar det om själva bibelordet.
It is often said that Dr. Martin Luther used the term Word of God not to mean the Bible but to mean Jesus.
Man brukar säga att Martin Luther använde termen Guds ord inte för att syfta på Bibeln utan bara syfta på Jesus.
In fact, Jerry Pelikan, one of the great Lutheran American scholars,
en av de större amerikanska forskarna, lutherska forskarna, Pelikan,
in his volume in which he deals with Luther as interpreter,
i den bok där han skriver om Luther som utläggare,
which is a companion volume to the American edition of Luther's work,
vilket är en följdvolym till den amerikanska utgåvan av Luthers skrifter,
says that the term Word of God for Martin Luther was especially a name for Jesus.
Där hävdar han att termen Guds ord enligt Luther var syftade på Jesus.
And that Luther called the Bible the Word of God only in the derivative sense.
Och att Luther använde termen Guds ord om Bibeln bara i överförd mening.
But it's interesting to remember that Dr. Martin Luther himself said.
Men det är intressant att komma ihåg att Dr. Martin Luther sa själv.
That when John calls Jesus the Word of God,
att när Johannes kallar Jesus Guds ord,
this is a rare and unusual use of that term.
Då är det ett sällan förekommande och ett ovanligt bruk av denna term,
which is unclear in any language.
Som är oklart i varje språk.
It is obvious that Martin Luther did not think of this term as being mainly a name for Jesus.
Det är helt uppenbart att Luther menade inte att termen Guds ord i huvudsak gällde Jesus.
But we might ask, why is Jesus called the Word of God?
Men då kan vi fråga, varför kan också Jesus kallas för Guds ord?
There is an old Greek proverb which says that the word is image of the soul.
Det finns ett gammalt grekiskt ordspråk som säger att ordet är en avbild av själen.
This means that through the words that a man speaks, you get a look into his heart.
Det betyder att genom det ord som en människa talar så får du en inblick i den människans hjärta.
If you listen to his word,
om du lyssnar till hans ord,
then you become acquainted with his thoughts,
då blir du bekant med hans tankar.
You become acquainted with his feelings,
då får du kännedom om hans känslor.
And with all of his attitudes,
och hans attityder.
And in that sense too, Jesus is the Word of God.
Och också i denna mening är Jesus Guds ord.
When we look at Jesus,
när vi ser på Jesus,
and listen to Jesus,
och lyssnar till honom,
and consider what Jesus means to us,
och betraktar vad Jesus betyder för oss,
and learn from the scriptures what he has done for us,
och lär utifrån skriften vad han har gjort för oss,
then we have a good look into God's heart also.
Då får vi en god inblick i Guds eget hjärta också.
And just as the heathen Greeks used to say that the words of a man are an image of his soul.
Och precis som de hedniska grekerna kunde säga att orden är en avbild av själen.
So we can say that this word of God, namely Jesus, is an image of God's soul.
Och så kan vi säga att detta Guds ord, alltså Jesus, är en avbild av Guds själ.
And now this word of God leads a great army into battle.
Nu leder denne Guds ord en hel armé in i striden.
The soldiers that follow him also ride on white horses.
Också soldaterna som följer honom rider på vita hästar.
And they too are clothed in pure linen.
Också de är klädda i rent linne.
And out of the mouth of Jesus goes a sharp sword.
Och från Jesu mun kommer det ut ett skarpt svärd.
That is not unfamiliar to us.
Det är inte obekant för oss.
This is exactly the way he was described in chapter 1.
Det är exakt så han beskrevs i kapitel 1.
And he goes out to trample the nations and to rule them with a rod of iron.
Och han drar ut för att trampa nationerna och regera med järnspira.
Remember, that's the way Jesus had described himself in the letter to Thyatira.
Så hade ju Jesus beskrivit sig själv i brevet till Thyatira.
It's the way the child born to the woman in chapter 12 was described.
Och det var så som det barn beskrev som föddes åt kvinnan i kapitel 12.
And this is the way the Son of God was described in Psalm 2.
Och det är så som Guds son beskrivs också i Saltaren 2.
And he is also described as the one who would tread the winepress of the wrath of the anger of God.
Han beskrivs också som den som trampar Guds, den allsmäktige, stränga vredes vinpress.
And he is called then finally King of Kings and Lord of Lords.
Så kallas han till slut konungarnas konung och herrarnas herre.
And it is clear that when he is called the one who treads the winepress of the wrath of God, he is described as the judge of all the earth.
Och det är helt klart att när han betecknas som den som trampar Guds vredes vinpress, då beskrivs han som världens domare.
And the great victory of this rider on the white horse is then described in verses 17 to 20.
Och denne ryttare stora seger beskrivs sedan i vers 17 till 21.
We might read those verses.
Vi kan läsa dem. Och jag såg en ängel stå i solen, och denne ropade med hög röst och sade till alla fåglar som flög och fram upp i himlarymden: kom en hit, församla neder till Guds stora gästabud, för att äta kött av konungar och krigsöverstar och hjältar, kött av hästar och deras ryttare, ja, kött av alla, både fria och trälar, både små och stora. Och jag såg vilddjuret och konungarna på jorden med sina härskaror samlade för att utkämpa sin strid mot honom som satt på hästen och mot hans härskara. Och vilddjuret blev gripet, därjämte och den falske profeten, som i dess åsyn hade gjort det tecken med vilka han hade förvillat dem som hade tagit vilddjurets märke och dem som hade tillbett dess bild. Båda blev och det levande kastade i eldsjön som brann med svavel. Och det andra blev och dräpta med ryttarens svärd, det som utgick från hans mun, och alla fåglar blev omättade av deras kött.
This is a clear description again of the complete and final destruction of the enemies of God.
Det här är återigen en klar beskrivning av den slutliga och fullständiga undergången av Guds fiender.
The birds of prey are called to feed upon the flesh of these enemies.
Rovfåglarna får mätta sig av dessa fienders kött.
And the enemies are led by the beast and the false prophet.
Och den som leder Guds fiender är alltså vilddjuret och den falske profeten.
This is again a reference to those enemies of God that were described for us in chapter 13.
Och det är återigen en beskrivning av de båda huvudfiender som nämndes i kapitel 13.
The beast was the beast from the sea.
Vilddjuret står här för vilddjuret från havet.
Whom we saw that this is the anti-Christian civil government. This is a symbol for the anti-Christian civil government in this world.
Som vi såg var en symbol för de antikristliga staterna i den här världen.
And the false prophet is the beast from the earth.
Och den falske profeten är identisk med vilddjuret från jorden.
You remember that that beast was described as having the appearance of a lamb.
Ni kommer ihåg att det vilddjuret beskrevs som till det yttre ett lamm.
But which speaks as the dragon speaks.
Men som talade som draken talar.
As the time we discussed that chapter,
när vi diskuterade kapitel 13,
we saw that in following verses he would be called the false prophet.
Så såg vi att där i det följande kallades han den falske profeten.
The false prophet is said to have done many signs or miracles.
Här sägs att den falske profeten, alltså did you say that it was the outwardly church?
Yes, sir.
Ja, den yttre fallna kyrkan. Den ska här enligt kapitel 19 ha gjort stora tecken.
One of the great Roman Catholic theologians,
en av de stora romersk-katolska teologerna,
enlisting the signs which prove that the Roman Church is the true Church of God on earth,
som gör en förteckning över de tecken som ska visa att den romersk-katolska kyrkan är den sanna kyrkan på jorden.
List as one of those signs the miracles that are done in the Roman Catholic Church.
Han tar fram som ett tecken alla de under, alla de mirakel som har skett inom katolska kyrkan.
This note that we find here in verse 20.
Den här uppgiften som vi finner här i vers 20,
which says that the false prophet does miracles,
som säger att den falske profeten gör tecken,
ought to show how uncertain that sign must be.
Visar oss hur osäkert ett sånt bevis är.
Because according to the Bible, signs and miracles can also be a mark of the false prophet.
Så kan tecken och under också vara tecken på en falsk profet.
Just as in the time of Moses,
precis som på Mose tid,
the magicians of Pharaoh were also able to do miracles.
Så kunde ju faraos magiker eller trollkarlar också göra under.
And we might remember that also when we deal with the modern Pentecostal movement.
Vi bör också komma ihåg det när vi tar upp modern pingströrelse,
which always claims miracles for itself.
Som ofta talar om att det kan göra under.
And those miracles may also be a sign of false prophecy.
Också sådana under kan vara tecken på falsk profetia.
We are told then toward the end of the verse that the false prophet and the beast are thrown into hell.
Och så får vi veta till slut att den falske profeten och odjuret kastas i helvete.
And this is the complete destruction of these enemies.
Det är den slutliga undergången.